välkomna till SLEF-podden och vår serie Berättelser från utlandet, där vi får höra personliga berättelser om SLEFs arbete i utlandet, alltså Svenska Lutherska Evangelieföreningen och dess arbete i utlandet, alltså i princip missionsarbete. Jag heter Anna Dahlbacka, jag är mediesekreterare i SLEF och vi har gått igenom SLEFs missionsarbete ända sedan riktigt början. Och nu har vi kommit fram till 2010-talet. Och vi rör oss fortfarande i Kenya där vi nu mest har uppehållit oss. Och med mig i studion så har jag Ingrid Mutai. Välkommen.
Tack så mycket.
Du var SLEFs missionär i västra Kenya under den här tiden, under 10-talet.
Mm.
Kan du presentera dig?
Ja, jag har alltså varit i Kenya och kom hem därifrån 2019 efter ungefär 6 år på fältet.
Ja.
Och jag är gift med Esra som är också från Kenya och vi har 2 pojkar och vi bor nu just i Vasa.
Mm. Mm. Du har också en bakgrund som missionärsbarn.
Ja.
Mm. Hur länge bodde du i Kenya som barn?
Ja, det var mellan åldrarna 2 år till 11 år. Men då var vi hemma också några år. Men så där sammanlagt 21,5 år på fältet då.
Mm. Just det.
Ja.
Tror du att du hade blivit missionär utan den bakgrunden?
Ja, jag funderar på det där. Det är ganska svårt att säga, men jag har kanske lite lutat mot att jag inte skulle ha blivit det kanske.
Jaha.
Ja, jag tänker att om jag kanske inte har nu exakt den här personligheten kanske som jag skulle ha tänkt att skulle passa som missionär, eller att jag skulle ha kommit liksom våga, inte vet jag nu, föreslå mig själv till missionär, det kanske inte man gör, men men ja, jag kanske inte skulle ha vågat liksom tänka att det håller direkt.
Okay, ja.
Yeah. Mm. Så, ja. Det, ja, jag kanske lutar mot att jag inte skulle ha kanske blivit det.
Just det.
Om inte jag skulle ha vuxit upp där. Men,
mm. Mm. Men har du upplevt någon missionskallelse då? Eller var det liksom bara något som kom?
Ja, jag skulle nog säga det. Alltså jag var, ända sedan jag kom hem då från att ha varit där som barn, så hade jag nog som en väldigt stor längtan att föra tillbaka. Och jag minns ett av mina drömyrken då jag var liten, så det var att bli lärare till missionärsbarn, som min mamma. så att det här längtan har nog som funnits till Kenya. Och då liksom naturligt att föra dit som missionär.
Mm.
Men sen då så Jag började studera musik och jag hade faktiskt sökt först till lärare.
Jaha.
Men dit kom jag inte in, och så hade jag också faktiskt sökt till det här allmän språkvetenskap, för jag tyckte väldigt mycket om linguistik också då.
Ja, men det är ju jätteintressant.
Ja, det tycker jag. Men dit kom jag inte heller in, så då blev det musikpedagog, och då tänkte jag väl att det här som far ju helt åt fel håll nu, att inte det här är ju någonting som leder till Kenya och missionsfältet.
Att man inte kan bli missionär som
musikpedagog. Ja, precis. Ja, att jag tänkte att det här som det har kanske inte någon tydlig uppgift då. Men sen gick jag den här FMS preliminärutbildningen inom mission, och då var jag, det var någon artikel på kyrkpressen då. Där jag väl hade sagt då att jag nog som gärna skulle resa ut som missionär. Och sen efter det fick jag då frågan.
Just det.
Så att jag hade väl tänkt att jag gärna ville ha liksom det här yttre frågan. Att jag inte som själv då skulle säga, utan ja, så det var ju väldigt roligt.
Jag tänker nog att det där är en styrka i så här luthersk teologi, att vi talar om både inre kallelse och yttre kallelse.
Ja, ja.
Mm. Man behöver inte tänka att det ska hänga på ens egna upplevelser.
Nej,
eller känslor,
precis.
Utan att det
finns
någon utifrån som
kallar. Ja, som lite bekräftar det där, vad man själv längtar efter och vill.
Mm. Precis, ja. Men kom du att jobba med musik då? Då måste jag ju fråga det här.
Ja, ja, jag har ju nog som använt mycket musik i mitt arbete där. Nå, i början när jag flyttade då till Latema så då gick jag med i den här ungdomskören där.
Ja.
Det var ju kanske nog mer sådär fritidsintresse på det sättet. Men,
ja,
men att det var väldigt bra sätt att som komma in bland ungdomarna där och också liksom få se det här. Hur en ungdomskör jobbar och hur det gör där i Kenya. Sen har jag då jobbat med söndagsskola och där hade jag också, vi nog haft mycket sång och sådär.
Mm.
Ja, men att inte kanske på det sättet undervisa specifikt i musik, inte, utan det har mer hängt med sådär.
Ja, 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 men du har haft nytta i alla fall av det.
Ja, på något sätt. Det skulle jag nog säga. Mm.
Nå, hur var det att komma till Kenya som vuxen? Blev det som du hade tänkt eller var det annorlunda? För du kunde ju åtminstone inte återvända till din barndom.
Nej, alltså det var ju nog bekant. För jag har ju varit, eller jag var dit också några gånger efter att jag flyttade hem som ungdom. Så att landet var ju väldigt bekant och människorna var bekanta.
Mm.
Men det som var nytt var ju nog liksom att leva där och att själv ta liksom ansvar och sådär. Mera det här vuxenbitarna då som man kanske inte tänkte så mycket på som barn.
Nej.
Ja. Men att det kändes nog väldigt hemma från början att komma dit som missionär.
Mm. Kunde du språket än eller måste du lära dig det då?
Luo så kunde jag nog. Så det var ju...
Ja, det fick sådär lite stamspråket.
Ja, ja, så det kom nog tillbaka väldigt fort. Och så Swahili så det fick jag då studera i början 10 veckor.
Just det.
Ja.
Nå, fanns det kulturskillnader som inte du var förberedd på?
Ja, det skulle jag nog säga. En liten grej var det här kenyanska engelskan. Mm. Den tyckte jag som jag minns då jag kom dit och skulle som prata då med någon på engelska, och så var det nog som att jag tyckte att jag kan ju som inte prata, jag har kanske med det här, att jag hade den här amerikanska engelskan då. Ja. Att det kändes så fel då att börja prata med den. Och, ja, så det där fick jag nog som
jobba med
anamma den här kenyanska accenten, men den kom ju nog sen.
Ja,
men det var nog också kanske det här sättet hur man arbetar, till exempel hur man planerar läger. Det hade jag gjort mycket här i Finland, men det var nog som väldigt annorlunda där. Och kanske det här med pengar var lite också någonting som var nog nytt på ett sätt. Att
det är ju säkert sånt som inte man kommer i kontakt med som barn.
Ja, precis.
Att hantera pengar och
ta ställning då typ.
Ta ställning till sådana frågor.
Och,
eller planera.
Ja, exakt. Sådana här vuxen saker.
Ja. Ja. Som barn så hade du kenyanska vänner, eller hur?
Ja, det hade jag nog.
Mm. Men hur var det som vuxen då? Tycker du att du lätt fick kontakt med kenyanerna? Fick du fort vänner?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, kenyanerna är ju nog väldigt sociala. Mm. Att de tar ju nog kontakt. Och som sagt så kände jag ju då liksom nog mycket folk där från barndomen. Men kanske just det här djupare vänskapen. Så det kanske nog tog ett tag då innan jag hittade de vännerna. Ja, att, och ibland kanske att veta att är den här nu vän bara för att kanske få någon fördel, liksom få pengahjälp. Ja, så att, ja, men jag skulle nog säga att det var väldigt lätt att få kontakt med kenyanerna.
Ja. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?
Mm. Ja, jag arbetar ju med söndagsskolan, det var liksom min huvudarbetsuppgift under båda de här perioderna. Och lite också med ungdomsarbete.
Mm.
Och sen var jag också lite som kassör då för missionen några gånger. Ja, men egentligen så var det nu främst att undervisa som jag ska säga har varit mina huvuduppgifter.
Mm. Så du blev i alla fall lite av en lärare.
Ja, ja, ja det är nog liksom...
Ja, du kom in på den utbildningen.
Ja. Ja, ja, det här med pedagog, det har jag nog faktiskt fått vara nog där på missionsfältet. Så. Mm. Ja.
Men det är ju lite roligt.
Ja. Ja, det blev lite annan form än jag kanske trodde eller tänkte. Mm. Ja.
Nå, vilka utmaningar mötte du?
Ja.
Hur tacklar du dem?
I det här arbetet, ja.
Ja, jag tänkte på arbetet.
Precis. Ja, jag tänker mycket hänger nog ihop med det här med pengar. Att liksom, hur så ska man liksom hjälpa kyrkan där eller söndagsskolarbetet att bli självförsörjande.
Mm.
Till exempel. Så det och, ja, mycket hängde ju som nog på om det fanns pengar till att ordna läger eller sådär. Att om inte fanns pengar så då var det ju kanske inte så lätt.
Mm.
Mm. Ja, andra utmaningar var kanske till exempel att inte riktigt, om till exempel om man skulle föra iväg på några läger eller sådär.
Mm.
Och i Kenya så vet man ju kanske inte alla detaljer så där då när man ska iväg någonstans. Så att det tyckte jag kunde vara lite utmanande att jag visste inte var skulle jag sova och exakt hur ska det här kanske helgen då byggas upp med programmet och så där. Att det
var lite det där att det känns som att man planerar vissa saker i sista minuten.
Ja,
kanske,
precis. Och det kanske hör till det här kenyanska tankesättet lite att man inte ska nu planera det helt liksom tipptopp utan det...
Allt ordnar sig.
Ja, precis. Sätt. Att man vet aldrig vad som händer ändå. Att det,
nej, och planer ändrar det sista stunden då.
Ja, det gjorde det ju nog nästan alltid. Så. Ja.
Men hur tacklade du det där då? Lärde du dig bara att leva med det? Du svalde det eller kom du så att nej, nu får ni nog skärpa er.
Ja, alltså med det här planerande så det lärde jag nog mig att liksom jag fick bara följa med då i deras liksom på deras sätt. Och det här med pengar så det jag försökte kanske hålla någon ganska låg profil så där att inte som Slef hade ju en del medel då som vi gav då till olika liksom läger så där. Men också det här med bilen. Det var ju också ofta kunde ju ses som en gratis skjuts.
Mm.
Så det minns jag nog att jag var nog som ofta nog väldigt frustrerad så där. Till exempel att någon kunde be att vi skulle fara en liten sväng hit och kanske hämta någon möbler från någon ett hem, men då kunde det som bli en jättelång omväg och sådär, så sådana grejer var nog som kunde nog irritera, men ja, det var nu bara att hålla ut med det.
Ja. Vilka glädjeämnen medförde ditt arbete?
Ja, jag tycker nog att det här att få undervisa har nog varit väldigt roligt. Jag har ju också undervisat i skolor och gymnasier och sådär. Att, att liksom ha ett faktiskt ett bra budskap att få undervisa fastän det finns så mycket bekymmer och problem. Ja, så det här känns väldigt meningsfullt.
Mm.
Mm. Ja, så till exempel om jag ännu inte har kunnat ge pengar så har jag åtminstone kunnat ge då det här liksom evangeliet istället. Så att
Precis, ja, det är ju betydligt mer värdefullt.
Ja, precis. Och det har nog varit roligt att få arbeta med de här kenianerna. Jag var ju med i det här söndagsskolteamet, att vi jobbar mycket tillsammans och lärde känna varandra bra.
Ja.
Mm. Så, ja, nog att få träffa människor då.
När du kom som missionär till Kenya så bosatte du dig på Atemo missionsstation. Och där hade ju SLEF funnits länge när du kom på 2010-talet. Och där hade du också bott som barn, delvis. Och sen så visade det sig att du tillsammans med Ruth Åbacka blev de sista missionärerna som var fast bosatta på Atemo. Och det här var nog i högsta grad ofrivilligt.
Ja.
Det var inte så att ni ville flytta därifrån eller hade planerat det. Utan ni blev dramatiskt evakuerade från Atemo i februari 2015. Och sen hamnade ni i Kisumu då istället. Kan du berätta vad det var som hände?
Ja, det hade varit... Alltså nog redan under året före så hade det sen börjat smyga sig in lite sådär kyrkopolitik där i församlingen. Jag minns bland annat att det märktes då när den här evangelisten då frågade om ungdomskören hade någonting att sjunga då i gudstjänsten. Men då satt som alla ungdomar bara tysta. Och att det som inte... De inte hade någonting att sjunga. Och jag var ju med i ungdomskören. Så jag minns jag blev ju så arg på det där. För att, helt uppenbart så var ju ungdomarna där.
Mm.
Men det var alltså just att det här... då några människor i församlingen så försökte då... När via ungdomarna kanske att som få då en viss makt eller... Så där, i församlingen. Så det där eskalerade ju och blev som värre och värre. Och...
Alltså vad som problemet här nu då, att de där människorna som ville få makt i församlingen var som mot den här
evangelisten
honom på vis.
Evangelisten och
prästen. Och då fick
prästen.
Inte ungdomarna sjunga där. Och...
Nej, precis. Att de ville som på något vis... Ja, inte vet jag hur.
Avsätta dem.
Ja, att de sätt, kanske fattade att de skulle därifrån eller hur det nu var. Men det var ju också emot som stifte, sådär liksom.
Ja.
Ja, i det stora hela. Men att sen då, var det januari, februari då, 15, så då var det som två söndagar då som det liksom... drogs till sin spets. De hade bland annat satt då lås på kyrkan så att inte man de här då politikerna så att vi inte kunde som fira gudstjänst där. Och så var det då en följande söndag så var det hade stiftat och sänt några präster dit för att försöka då tala igenom det här och försöka hitta någon lösning på det hela. Men det slutade med att det liksom kom en mobb då dit. Det var inte någon gudstjänst, det blev ingen gudstjänst den söndagen heller om jag minns rätt. Men det var som vid församlingshemme och Rut och jag så vi var i Ruts hus och vi skulle bjuda då de här prästerna på lunch. Men då kom som det här, då de här, prästerna och hela mobben kom som då till det här rutshuset.
Ja.
Och de hade som visselpipor och sån här blad och sån här som de brukar ha då när det är någon sån här. Att de vill ställa till med någonting. Ja, jag minns jag gick som faktiskt samtidigt med den här mobben, för jag hade hämtat någon från mitt hus och ska gå då till Ruts hus och hälsa nosan på dem då och säga hej på er då. Att inte var de på det sättet hotfulla då direkt. Ja, men sen får vi då in i Ruts hus och prästerna kom dit och då började de kanske mer så där då liksom säga att det här är våra saker, att det här är vårt vatten. På lua är det magi gigewa, magi pigewa. Nu minns jag att de sa att det liksom, det här stationen var liksom deras.
Men vilka var de här mobben då? Alltså var det församlingsbor?
Ja, det var nog delvis församlingsbor men också utomstående ungdomar då. Som hade väl hyrts in liksom för att
bråka.
Ja, precis.
Ja.
Så det var som,
just det.
Som inte hade någonting egentligen med kyrkan att göra.
Men alltså, nu måste jag nog fråga på nytt, men vad var problemet riktigt
med evangelisten? No, alltså, det var nog svårt, tycker jag. För jag minns att jag pratade med några ungdomar liksom då under hösten, att vad är liksom problemet? Att varför är det som så här klyftor i församlingen? Och inte kunde de, som tycker jag, nu lyfta fram några så här stora grejer.
Mm.
Bland annat sa de nu till exempel, det hade varit ett jubileum då för Kenya-missionen hösten 14. Och där hade det varit en tårta. Men att det blev så sent den där hela festen, så att tårtan så åts då dagen efter med liksom missionärerna och den här gruppen från Finland och stationsarbetarna. Och det där tyckte de då att det var liksom väldigt fel, att inte som församlingen hade fått äta av den där tårtan då.
Ja.
Det var nu en sak de lyfte fram och tänkte att
men det var inte så mycket mer konkret.
Nej, att det var som inte direkt något sånt där väldigt. Och det tänkte jag att det var kanske utmärkande för en stor del av det här situationen, att det var kanske mycket egna begär eller att de ville som ha makten i församlingen eller men att inte kanske då ha något så här konkret bevis på varför då.
Nej, den här prästen eller så, det tog någon sån här liten bagatell.
Ja, precis.
Säkert hade ju känt sig förorättade där, men det på något sätt växte
ja, men jag har nog som analyserat sen i efterhand så där och kanske nog hitta som djupare orsaker till det där.
Mm.
Att liksom jag tänker mycket med det här missionsstationerna överlag.
Mm.
Att det har ju varit en väldigt stor välsignelse då när de har byggts och det har som tillfört mycket till de här byarna. Men att sen just när som på min tid då när jag bodde där, att inte var det ju som att vi jobbar för Atemo, till exempel, att vi kom med nya projekt till Atemo.
Nej.
Men att det kanske fanns en förväntan ändå att vi skulle som behöva göra någonting för byn.
Precis.
Att det liksom levde kvar ännu det där att
jo, fast missionen, från liksom missionens synvinkel så hade ni ju gjort så mycket på Atemo, att det var som ni bodde på Atemo.
Ja,
det var
precis.
Liksom dags att göra.
Ja, att vi hade ju, vi jobbade ju som för hela stiftet, inte var det ju bara för att Emma vi var där, utan vi bodde ju främst där. Så det där tänker jag att det kan ju vara säkert om det är en kulturell sak, eller att liksom det, har man en gång börjat med någonting så ska man som inte lämna det då.
Nej.
Att kanske de ansåg då att släff eller kyrkan hade som lite övergett då Atema. Och sen är det ju nog också mycket pengar som finns just på en missionsstation. Mycket hus som man kan göra mycket med. Och att det kanske var då vissa människor tyckte då att det här skulle man kunna få mera pengar ur. Eller,
Och faktiskt vid den där tiden så var det ju bara du och Rut som bodde där. Ja. Det fanns väl 6 hus. Och de två var egentligen upptagna.
Precis.
Ja, eller som där folk bodde.
Ja.
Så kanske det där också väckte lite på något sätt blodet.
Ja, precis. Och kanske att lite misstänksamhet att mot det här stationens ledning då, att vad gör de med alla pengar, eller kanske de trodde det fanns väldigt mycket pengar där, men att i själva verket var det kanske inte nu så mycket inkomster egentligen, men så just det där att missionsstationerna också liksom kan leda just till problem i framtiden, att när missionärerna flyttar därifrån och vad man riktigt ska göra med det här, alla byggnaderna. Och
ja, precis. Ja, det är inte lätt sak att avveckla.
Nej, precis. Ja, så det är nog som var nog mycket sånt, tänker jag, i bakgrunden också.
Men om vi går tillbaka nu till den här söndagen då i februari när mobben kom, och hur utvecklades saker sen?
De tog som de här prästernas motorcyklar och låste in dem då i kyrkan. Och vi hade väl kontakt nu då med vår biskop. Och han sa nog att vi skulle som tillkalla polis då, att vi skulle ge oss av därifrån.
Mm.
Så att det gjorde vi då, det kom en polisbil dit. Och det blev ju som, folk blev ju som nästan i panik då, för det, ja, man vet ju hur det kan bli när polisen är inblandad. Så de sprang iväg och liksom sa att nu...
Ja, alltså folk är ju rädda för polisen i Kenya.
Ja, ja precis. Att de trodde
det
är
inte som i Finland.
Nej. Utan de blev någon som räddade att det skulle bli någon... Ja, om det skulle bli någon skjutande och sådär. Men ja, så vi fick nu... Rut och jag då... Vi fick väl ta lite snabbt några grejer då från vad vi behövde. Så får vi till ett gästhus då i Ojogis där bredvid.
Mm.
En by där bredvid. Och ja, så var vi där några nätter. Och sen bestämde sig då att vi skulle fara till Kisumu.
Mm.
Och bo.
Ja.
Ja. Mm, och det här, hela det här liksom händelsen så blev också då liksom fot i rättegång.
Ja.
Ja, så det var ju en ny erfarenhet också att få vara med igen.
Alltså har du varit och vittna i?
No, alltså jag hann aldrig vittna. Jag fick nog skriva liksom mitt vittnesmål och det här.
Mm.
Och vi blev nog kallade dit till rättegången flera gånger. Men ja, det blev aldrig liksom att vi vittnade. Jag vet inte om det liksom... Vad det var då som gjorde att det drog så ut på tiden om... Ja, det var väl kanske några mutor här och där eller så där. Men det var ju något som väldigt obehagligt tyckte jag att komma dit då till Ojogis, det här polisstationen. Och det var liksom mycket... Då det här... De här politikerna, så det var ju som våra nära vänner. Egentligen våra närmaste vänner där på Atema.
Ja, alltså de här kyrkopolitikerna.
Ja, som hade ställt sig emot då.
Mm.
Och att då liksom komma och plötsligt vara på två olika sidor.
Ja.
Att det var som väldigt obehagligt och olustigt tycker jag.
Mm.
Jag får ju till Finland där då. Efter några månader då. Och det faktiskt kom jag också en gång från Finland då till en rättegång.
Mm.
Men det blev inte heller någonting.
Ja.
Ja. Men att sen efter något år så då drogs det ju bort det här fallet då.
Just det. Mm. Men fick den här konflikten en lösning då i och med det eller?
Ja, no, det hade egentligen nog som löst kanske före det.
Ja.
Att biskopen och Chola, han hade nog som fört mycket samtal då med olika personer och... Och ja, det blev ju nog som någon sorters lösning sådär att det nu inte var farligt på det sättet att vara på Atema.
Mm.
Men också en av de här kyrkopolitikerna, så han hade också själv liksom omvänt sig så att säga. Att han märkte hur fel
det
han hade handlat.
Ja.
Och även hans mamma. Och Ruth och jag blev bjudna dit på en middag då.
Mm.
Av dem. Och det var väldigt speciellt.
Mm.
Att liksom se på något vis. Ja, deras ögon hade öppnats. Att de som hade varit helt, helt i blind och liksom handlat helt fel. Och, men att se att nu ville de som helt och fullt. Jag var tillbaka med stiftet då.
Mm.
Mm. Men det har ju nog som... Nu har det satt stora spår där i Atema. Att en del av församlingen så flyttade jag också till en annan kyrka då. Ja, eftersom de nu inte tyckte att de kunde vara i samma församling som det här.
Ja.
Andra. Att, så jag tänker att det har satt säkert djupare spår för de kenianer som bor där än nu för oss missionärer.
Ja.
Mm. Men att i alla fall, nu är ju nog situationen helt okej.
Okay. Just det.
Att stiftet har ju nog satt dit nya präster och sådär. Men att...
Nå, om du ser på de här händelserna nu idag, ser du någon mening med det här eller är det bara obehagliga minnen?
Ja, jag tycker nog att jag ser någon mening. Jag tänker att kanske det var lite också att Gud kanske ville att nu var det här kapitlet avslutat med liksom Atemo på ett sätt att det blev ju då att missionärerna flyttade till Kisumu.
Ja.
Och sen var det också väldigt många människor som bad för det här i Finland då. Och det tänker jag att också kanske skapa kanske en medvetenhet att inte går missionsarbete liksom alltid på räls, att det kommer liksom motgångar, att man behövs faktiskt ännu efter flera årtionden be för det här arbetet.
Ja, precis,
det,
ja.
Det kanske väckte den medvetenheten. Ja, och så just för det här några av de här, just som den här kompisen då som jag berättade, att det blev som faktiskt en djupare, att tron kanske blev djupare på något sätt. Att,
ja.
Att man fick se lite att vad är liksom det här viktigaste i församlingen. Och att det liksom, det kan bli så fel om man börjar fokusera på makt eller pengar eller sådär.
Så det blev lite en sån här luttring, eller vad man ska kalla det.
Ja.
Att man, det här kristna, lokala kristna prövades
i
det här.
Mm. Ja, jag tycker nog det att de fick som själva sidor att vad är det som håller. Att, Så någon mening, fast nu är det ju förstås mycket som är ledsamt med det också.
Kisumu blev sedan ny bas för missionärerna då i västra Kenya. Och du nämnde här, påminner mig här innan vi började spela in, att egentligen bodde ju inte du så länge i Kisumu.
Nej, jag hann bara bo där några månader. Kanske 3 månader innan jag då avslutade min period.
Ja. Och sen kom du inte tillbaka till Kisumu utan du bodde på, på Kongo
missionstation. Ja,
precis.
Då flyttade jag dit.
Men förändrades ditt arbete i och med att du flyttade bort från Atemo?
Inte egentligen under de här sista månaderna så ändrade nog inte egentligen någonting. Och sen då min andra period, då jag alltså bodde på Rukong, och så blev kanske lite förflyttning av var jag fokuserar mitt arbete så där geografiskt. Att det kanske ändrar mest. Ja, men att annars så fortsätter jag nog med det här söndagsskolarbetet. Ja, att för min egen del så blev det ganska likadant.
Ja. Så arbetsuppgiften var i princip samma ändå?
Ja.
Ja, det var ju ganska dramatiskt sätt att avsluta en lång era på Atemo missionsstation.
Ja, det var nog det. Ja. Jag har varit dit nog flera gånger. Efter, men jag har nog lite så här vemodig känsla över att att då man minns hur det var, speciellt då när jag var liten och det var som, så mycket missionärer där och många som jobbade där på stationen, men att nu sen när man kommer tillbaka är det som bara några få arbetare där och som tomt i husen. Att det är nog. Men det är det ju, det har ju sin gång.
Ja, så är det. Vad tycker du att det är det viktigaste du har lärt dig som missionär?
Jag skulle säga att en så här viktig lärdom är att allting ordnar sig. Att det tycker jag att liksom jag har märkt under de här Kenya-åren att jag inte är man kvar i det där gytsedike för evigt. Utan det ordnar nog sig på ett eller annat sätt.
Ja.
Och kanske att lära sig att lita på att det är något som det ordnar sig helt enkelt.
Jag antar att du med gyttjedike menar alldeles bokstavligt gyttjedike.
Precis.
Men även metaforiskt kanske.
Ja, precis. Ja, både, för det var nog en någonting som jag tyckte var lite spännande var ju nog de här vägarna i Kenya. Och att köra i gyttjan och sådär. Men att ja, att kunna lita på det, att det löser sig.
Precis, mm.
Ja.
Tyckte att den liksom insikten har gett dig trygghet också?
Ja, nu har den det nog. Mm, att som tvingas lita på att Gud faktiskt håller, att det är ju det här jag tror på.
Precis.
Att då som faktiskt leva i den förvissningen.
Mm.
Mm. Och sen en annan lärdom också med missionsarbete överlag är att det är ju i praktiken att leva som en kristen i en annan kultur. Och det är nog faktiskt en väldigt ödmjukande erfarenhet. Att man märker ju nog att inte man är någon modellkristen som missionär.
Inte man?
Ja, faktiskt inte. Ja. Men kanske där då igen inse att det är liksom Gud som faktiskt gör det där arbetet egentligen. Att inte hänger det som på mig.
Nej,
direkt. Att han som får. Det är han som får göra det då.
Det är Gud som verkar, och om man själv får bidra med något så det är ett bonus.
Ja, precis. Ja.
Ett plus.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, jag tycker det passar bra att sluta där.
Ja.
Det var en fin tanke som du slutar med här. Så jag vill tacka dig för din medverkan. Det har varit bra att få samtala med dig, och som vi ser tillbaka på liksom Släfs missionshistoria, så är det här en jätteviktig period också.
Mm.
När det hände väldigt mycket. Och klart att alla perioder har haft sina liksom karakteristika, eller vad det heter.
Ja.
Men i alla fall, liksom, om man tänker just så här på att det är vad som hände. Alltså.
Ja, det kanske lite bröt med det här gamla eran på något sätt. Att det blev som en ny era på ett sätt efter det.
Ja.
Mm.
Ja, vi talar i det här avsnittet om 00-talet, att hur det också var en brytpunkt.
Men ja.
Liksom, det kom en riktigt sån här ännu större...
Ja,
större, men det kom en riktigt stor stöt ändå.
Precis.
På 10-talet.
Ja.
Ja.
Mm.
Precis. Ja. No, men, tack än en gång för din medverkan.
Tack så mycket.
Och till lyssnarna så säger jag tack för att ni har följt med oss. Och vi fortsätter ännu lite till innan vi är färdiga med vår serie. Så välkomna tillbaka.